ceremoni egentligen i den kristna traditionen.
Ja, Jesus går lite emot det där och pekar mycket inåt, att det är något som sker i det inre. Men i katolska kyrkan och i vissa sammanhang, också andra, så kan man se hur prästens händer tvättas i samband med nattvarden. Alltså inför då att ta i brödet. Så att det finns, men inte så mycket i Nya testamentet på det sättet.
Nej, men Jesus tvagade ju lärjungarnas fötter.
Exakt.
På skärtorsdagen innan sista måltiden där.
Ja, och där blir tvagningen då ett sätt att uttrycka barmhärtighet. Alltså han sänker sig. Inte en person som är högst upp i en hierarki, utan han går rakt motsatt och liksom visar att den som är liten är stor.
Mm.
Och den som ger ett andra är rik. Så att där blir renhet på ett lite annat sätt.
Are Norrhava och Marianne Greip från en brygga vid Helgasjön utanför Växjö. Och från morgonens direktsändning med temat Det heliga vattnet. Och efter nyheterna så fortsätter den här återutsändningen. Och då så finns källan i centrum. Nu är klockan 11.
Här är Ekot. Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det förslaget har S-kongressen röstat igenom trots att partistyrelsen var emot det. Som ett första steg vill partiet att resor för unga ska vara gratis på kvällar, helger och lov. I Schweiz är läget kring den förstörda byn Blatten i Alperna fortfarande mycket osäkert och militären har fortfarande inte kunnat börja röja efter det väldiga glaciärraset igår eftersom risken för översvämning är stor.
Wir behalten den Worst Case auch jetzt weiterhin im Auge, aber wie gesagt, wir hoffen, dass...
Ja, den lokala politikern Franziska Biner sa på en presskonferens på torsdagskvällen att man fortfarande är beredda på att det värsta kan hända, men man hoppas på motsatsen. Den stora faran just nu efter det stora glaciärraset igår som begravde stora delar av den tack och lov evakuerade och nu i stort sett förstörda byn Blatten är att floden som i vanliga fall rinner genom byn blockerats. Vattnet bildar därför en allt större sjö som man tror kommer nå över rasmassorna under natten eller tidigt imorgon bitti. Frågan är då hur mycket rasmassor vattnet för med sig längre ner i dalen och om det kan hota ytterligare byar där. Men myndigheterna är ändå försiktigt optimistiska.
Auch die neuesten Simulationen zeigen uns hier eigentlich keinen Bedarf auf.
De senaste simuleringarna som gjorts visar att det för tillfället inte finns något behov av ytterligare evakueringar än de vi redan gjort, säger räddningsledaren Christian Stoder. Sökandet efter den saknade personen, en 64-årig man från Blatten, har tills vidare avbrutits. Daniel Alling, Berlin.
Och så gäller det tullarna som USA under president Trump infört på varor som importeras till USA. Igår stoppades tullarna av en federal domstol som menade att Trump överskridit sina befogenheter när han införde dem. Men nu har en appellationsdomstol beslutat att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. Och så ska vi till Storbritannien där en man idag åtalades för att ha kört in i en folkmassa i Liverpool i måndags. Han åtalas för 7 olika brott, säger åklagaren Sarah Hammond.
Of dangerous driving, causing grievous bodily harm with intent, wounding with intent to cause grievous bodily harm, and attempting to cause grievous bodily harm with intent.
6 fall av olika typer av misshandel och orsakande av kroppsskada och 1 fall av vårdslöshet i trafik. Enligt polisens uppgifter idag var det sammanlagt 79 personer mellan 9 och 78 år som skadades när den svarta Ford Galaxyn brakade in i folkmassan i måndags. 7 personer är kvar på sjukhus och återhämtar sig. 53-åringen som ställts inför domstol redan imorgon fredag beskrivs i brittiska medier som en lokal affärsman som bor med sina 3 barn i ett hus i Liverpool. Polisen har inte presenterat några motiv. Det återkommer vi till, sa Jenny Sims från Liverpoolpolisen.
When we are able to, we will provide further information.
Pontus Mattsson, London.
Idag är det veterandagen och då uppmärksammar svenskar som deltagit i fredsbevarande insatser runt om i världen. I Göteborg fick Mikael Borggren medalj av kronprinsessan Victoria.
Jag blir väldigt glad och det är ett sätt att styrka det här att vi gör ett bra jobb och så vidare utomlands.
Under ceremonin på torsdagen på veterandagen delas hedersmedaljer ut till dem som tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser världen över.
Man är ju bara som person en pusselbit och Sverige säger ju ett bra arbete och till exempel som ett land som Kambodja som jag var 92 som hade oerhört jobbigt och jag sa till några av de här som jag arbetar med att vänta ni en dag så blir det ett jättefint land med turism och så vidare. Och det ser man idag. Det är också ett exempel.
Det är inte bara militärer som hyllas på veterandagen. Även civila yrkeskategorier finns bland de som uppmärksammas av Försvarsmakten.
Det känns lite högtidligt och lite fint och en uppskattning för det jag har gjort när jag varit ute.
Birgitta Nilsdotter från Halmstad hyllades bland annat för sina insatser som medicinsk sekreterare på fältsjukhus. Och med sina 10 års erfarenhet av tjänstgöring utomlands hedrades hon för andra gången.
Men jag har fått en jetong tidigare för mina insatser i Libanon. Idag var det ju för Somalia och Saudiarabien.
Reporter här, det var Teddy Paunkoski och Roger Udin, P4. Vädret imorgon får landet södra och mellersta delar molnigt och tidvis regn som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån. Temperatur 13-18 grader. Det här var Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Här och nu fortsätter vi återutsändningen av morgonens andliga gökotta. Marianne Greip och prästen och meditationsläraren Are Norrhava finns vid en brygga vid Helgasjön utanför Växjö.
Och temat är som sagt det heliga vattnet. Vi har också med oss Lisa Henkov som till vardags är reporter i Naturmorgon som är i Sierre utanför Jokkmokk tillsammans med sin gäst sångerskan Elin Taylus. Och vi skiftar lite grann. Vi var inne på de 5 världsreligionerna tidigare och beskrev vattnets betydelse inom religioner och livsåskådningar. Men nu är det källan vi kommer att fokusera på framförallt som vatten. Vad tänker du på när man, alltså källa?
Jag tänker just att källor har jag sett när jag har rest runt världen. Ofta i olika religioner och också utanför religionerna. Speciella platser för människor. Man märker att det här är platser man kommer till. Och man beter sig inte hur som helst där. Man närmar sig med vördnad. Och att det liksom är någonting som alla tycks ha upptäckt över hela planeten. Det här är heligt.
Ja. Och det här med att vattnet springer fram naturligt liksom ur jorden, det är också någonting fantastiskt.
Du nämnde ju det med mandéerna där, att det ska vara levande och rörligt vatten. Men det är också en sån här gemensam nämnare, att det ska vara verkligen levande vatten, alltså som är i rörelse. Det är liksom därifrån det kommer det här med att vi har dopfunt. Ordet funt som fuente på spanska eller fountain på engelska betyder ju källa. Så att dopfunten då, som är liksom den här stora, kan man ett stenblock eller ett konstverk med en skål i, det är ju att man har flyttat in källan i kyrkan. Dopkällan betyder dopfunt. Så att jag menar, det har ju förändrats i Sverige redan innan det kristnades, så var källorna speciella.
Men du, var kommer vattnet från idag då, till dopfuntarna?
Från kranen?
Nej. Ja,
jo, det är väldigt luthersk sak att säga.
Vatten.
Ja, men du vet, i Svenska kyrkan har man också en historia gjort upp med vidskep eller sådär. Det kan finnas en känslighet för att just det här vattnet är, eller så här måste man göra. Alltså, nej, det var verkligen rent vatten, rörligt vatten som Jesus höll på med. Och vi får inte komplicera det. Å andra sidan har vi människor också ett behov av sinnlighet och skönhet och... Jag nämnde i min familj så åkte man och hämtade levande vatten precis innan hemmadopet i Norrhavre från den här bäcken. Så att det är både och där, tror jag.
Och jag tänker också att vatten, nu pratar du om de kristna traditionerna, jag tänker också på fornordiska mytologin och sådär. Där finns ju vatten med många gudar som styr över vatten och floder och sjöar och... Och det var också platser där gudar och jättar och andra väsen möts och interagerar på vattnet. Det är lite spännande, tycker jag. Och så har vi då en njord som är kopplad till havet och vindarna. Och Rane, gudinnan, som är liksom personifierad personifierar havet. Så har vi ju Näcken också. Mm. Men det jag tycker är lite spännande också det är att vi hittar en källa i den fornnordiska mytologin, nämligen Urds källa. Och det var en källa till visdom och öde. Och vid den här Urdarbrunnen så bodde nonorna, tre stycken, Urd, Verdandi och Skuld. Och de öste varje dag ur Urdarbrunnen på den stora asken Yggdrasil, alltså världsträdet då, som för att det inte skulle vissna så öste de. Mm. Och det finns en liten vers i den poetiska Eddan. Kan inte du läsa den?
Mm, gärna. En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den. Dess höga stam är stängt med vit grus. Dädan kommer dagg som i dalar faller. Grön står asken vid Urds brunn alltid.
Mm.
Och där ur Völvans spådom.
Just det.
Mm.
Men sen så vet jag ju då att man byggde ju ofta kyrkor också vid källor. Det var där liksom, och man hittar ofta riktigt gamla kyrkor så hittar man ju en källa i en krypta liksom så.
Det är så spännande, en del av framgången också när man kristnade. För att på brittiska öarna så har man också att källorna var liksom en slags, man kom närmare andra sidan vid källor.
Mm.
Hinnan blev tunnare mellan oss och Gud där.
Mm.
Det var just källor.
Mm. Och jag vet att ni också har källor i närheten. Lisa och Elin, ni som finns betydligt... Ja, ni är ovanför polcirkeln helt enkelt, en bit utanför Jokkmokk i Sierre. Men också vid en bäck där som flödande vatten.
Ja, precis. För det är ändå så att källor är ofta lite hemliga. Det är inte så lätt att hitta dem. Men vi var vid en källa igår. Men Elin Taylors sångerska och med anknytning till Udsha, en sameby här i närheten. Du har en speciell källa, en fysisk plats. Vill du berätta om den här källan och vad den betyder för dig?
Mm. Nej, men det är ju kallkällan i Udsha. Det finns två stycken. Men den här kallkällan, den ligger en liten bit in i skogen där vi får gå och hämta vatten. Att man bosatte sig och så i just på den här platsen har ju med kallkällan att göra för att man kan hämta vatten ur dem året om. Men så går man den här lilla stigen och det liksom spänger och lite blött och mossan och hjortron, om hjortronen är där, och så öppnar sig den här lilla källan där man kan se hur vattnet bubblar upp ur marken. Och det är en rörelse hela tiden där. Och så är det som sand och som en liten grop. Och alldeles klart. Och det här är ju det godaste vatten jag vet. Och jag känner att det är så fullt av liv genom att det har fått röra sig djupt inifrån jorden. Och silats genom liksom sand och allt. Och här går vi, jag och hämtar vatten när vi är i Udsha. Och jag ser alltid till att ha med mig vatten därifrån. Och har jag ibland med mig så att vi tar en liten shot av det innan konserter och så, för att ta med oss kallkällan ut i musiken. Men det här var ju också, när min farmor var liten så var det här ju också en plats för lek. Så hon och hennes bästa vän Elsa, de brukade stå barfota i kallkällan och se vem som klarade att stå längst i det här kalla vattnet.
För det är ju inte bara att det heter kallkälla, det är riktigt kallt också när vattnet kommer direkt upp från grundvattnet, är det ju egentligen.
Ja, precis. Ja. Mm. Så det är det. Och det är ju också den friskheten i vattnet som det bär. Så det här, ja, jag känner en djup tacksamhet för den platsen och ja, men det livet som det innebär. Och sen har vi en större kallkälla också i Utsja där man kan hämta vatten i stora dunkar och sådär. Ofta till den här lilla går vi med hink och fyller dem.
Och vi besökte en källa igår för att känna den här känslan just av källa.
Mm.
Och jag lade märke till att du pratade med källan. Var det inte så?
Ja, det sker nog naturligt. Det kommer sig av att, ja, men att jag fått ta del av det här vattnet. Och att det händer någonting i det mötet.
Som du nämnde med, också ja. Förut att i samisk livsåskådning så är det ett levande väsen. Mm. Källan är som ett levande väsen mer än som något fysikaliskt. Eller?
Ja, absolut. Och bara det enkla av att det här vattnet ger ju mig liv. Och det är och oss liv. Och känna den rörelsen. Och det, vi ska ju senare få höra hennes sång. Och det är också där hur det kan berättas och att hon faktiskt förmedlar någonting till mig som kan sen kanske få en form av en jojk eller en sång. Och, så som med alla element att lyssna till dem, lyssna till vattnet, höra vad berättar hon för mig idag och vad kan jag ge tillbaks.
Vi lyssnar till pålet lite granna från vattendraget vi sitter intill.
Ja. Mm. Och vi ser fram emot att få höra den här sången och jojken om en stund. Från Sierre utanför Jokkmokk hos dig Lisa och Helen Taylors. Men vi är tillbaka här då vid Helgasjön. Här är det stilla vågor. Ja, de rör sig knappt. Det blänker från solen och i bakgrunden ser vi Kronobergs slottsruin här också. Och fåglarna sjunger och en liten andfamilj var framme här och visar upp sig för en stund sen. Men jag undrar hur läget är i Studio 45 i Göteborg.
Jo, men det är fint.
Det är det.
Ja, säger Thomas Tengby här. Ja. Jo, men alltså, det är så fint med er fågelsång i stereo och pålande vatten. Jag tänker att vi egentligen behöver inte göra någonting mer i P1. Det räcker.
Nej,
med
det räcker.
Lite
såna ljud. Fågelsångsnatten har vi ju haft ganska nyligen i P1.
Ja, nej, men jag tycker vi kan lägga ner alla andra program. Men, nej, men vi har finns du... ju här faktiskt med
jag måste bara
P1.
Fråga. Jag måste bara fråga en sak först. Har du någon vatten i närheten?
Ja, jag har ett glas här.
Ja, grattis. nu kan du få göra reklam.
Ja, man kan, hör ni?
Ja, oj.
Jo, vi kommer köra Ring P1 idag också. En källa till, sen kommer jag inte längre, jag kommer inte på vad det är en källa till. Men ett debattprogram, 020-22-1010 är numret in. Det kommer kanske bli lite svar på tidigare debatter om att legalisera cannabis eller att lägga ner Systembolaget till exempel. Men en halvtimme har vi på oss, det finns plats för många olika samtal. Så om du som lyssnar känner dig sugen på detta så ring till vår sluss 020-22-1010. Och så börjar vi om en kvart ungefär, 9:30.
En källa till demokrati tycker jag vi kan säga. Tack Thomas, då hoppas jag att du får många att prata med senare efter 9:30. Jag tänkte på det här med källor i historien här. Att när Sverige kristnades och blev protestantiskt rättare sagt, då var det ju inte okej med källor riktigt på det sättet som man hade haft det innan när vi var kristna men katolska. Så för då man offrade och man drack av vattnet i hopp om att man skulle bli frisk och så här och få önskningar uppfyllda. Men sen då las de igen de här källorna. Och det var ju lite så, men många, eller ja, det, man gick ju dit och grävde upp dem igen för att på något sätt så sitter det djupt i oss.
Vilka glädjedödare.
Ja.
Jag tror man ska komma ihåg också att vidskepelse har gjort väldigt mycket ont i världen, alltså häxprocesser och människor som har liksom fått en massa kvacksalva mediciner, du vet allt det där. Så att på ett sätt så är det ett arv som vi ska vara stolta över tycker jag, i vår tradition då. Och så samtidigt så är det så här, vi är ju kännande varelser och vi förhåller oss inte bara med förnuftet.
Mm.
Det där är en väldig balans och jag tycker vi märker det idag, att vi börjar liksom hitta tillbaka till en del.
Mm.
Pilgrimslederna har också vuxit igen och täcks av.
Mm.
Och vad finns på vägen upp mot
källor.
Norge? Källor där människor har stannat och man röjer och tar fram liksom och så här. Så att jag tror att ja, jag fångar upp mycket om människan idag.
Mm.
Jag hör olika. Vissa saker är konstanta på något sätt.
Mm.
Oavsett traditioner och tider.
Men de var lite smarta också sen efter de här lagts igen. på 1500-talet, liksom lite senare, så kom han på att nej, men man kanske inte ska liksom vara vidskeplig och be om hjälp och sådär offra, utan nej, men det är hälsobringande. Ja. Det är surbrunnar, det är, liksom, det är speciellt mineraler och svavelföreningar och så. Och då drack man ju brunn, och det gör man ju fortfarande också. Eller går till spa eller så här. Alltså just det här hälsobringandet kom fram istället för tillbedjandet, så att säga. Och så att den bytte roll lite grann.
Så. När du säger det så tänker jag, det är faktiskt någonting som har kommit igen. Att andlighet och hälsa hänger ihop.
Mm.
Det tror jag också att det har varit mindre av under protestantisk tid, liksom enhetssamhället. Den här länken mellan andlighet och tro och faktiskt kroppens hälsa.
Men du, jag har kikat lite grann på nätet och googlat lite grann på det heliga vattnet eller heligt vatten och sådär. Och då kan man köpa äkta heligt vikvatten från det heliga landet och från floden Jordan då. Står det att det är, det vet man ju inte riktigt kanske. Men det är endast för extern användning, jag vet inte vad det innebär, men det finns även tomma flaskor man kan köpa. Så att man, om man ska dit så kan man fylla på det själv och så är det fina liksom, inskriptioner och sånt på flaskorna då.
Men utvärtes då, eller extern?
Ja, alltså utvärtes, ja, precis. Och det anses ju vara heligt och används av pilgrimer som tar med sig vatten då från floden. Men vad är vigvatten egentligen? Vigt vatten?
Mm. Ja, alltså vigvatten, om man tittar på vad det innehåller, så är det salt och vatten. Mm. Men nu är det här... Nu pratar vi om tro och andlighet, så det är också välsignat vatten.
Mm.
Och det är någonting som, alltså det har funnits väldigt länge, att man bestänkte byggnader och hem och sådär. Man kan välsigna med vigvatten. Det händer att husdjur eller så här liksom. Jag tänker också på något som går igen i rösterna vi har hört då, att få börja om, att förnyas liksom, och att då kanske tvagas eller renas. Men där kan man också få vigvatten stängt på sig. Så det är lite för utvärtes bruk där
just
också.
Det, just
men att det handlar om att vi ska få en chans att börja om eller få känna det liksom.
Ah.
Sen kan vi lita på att Gud ändå kan göra allt, va? Men att vi behöver.
Men du, jag har någonting här som är för invärtes bruk då.
Är det där heligt vatten?
Den här lilla, alltså? Lilla flaskan här, som är väl, vad det är, 2 deciliter eller 2,5. För den har jag också, jag hittade den på nätet. Och det är en väldigt liten flaska i plast med vatten från en källa som heter Zamzam. Och den är ju, den var ju lite förseglad här, så det är väl bra. Ska ta bort den här plasten. Jo, Zamzam då, det är ju en vattenkälla belägen på gården i moskén Masjid al-Haram i Mekka nära Kaaba. Och det är ju islams mest heliga plats. Uttalar du det rätt? Du ser lite fundersam ut.
Nej, jag tänkte bara titta på flaskan. Den verkar inte så vacker.
Nej, den är inte alls vacker. Den är en liten plastflaska, sån där liksom, ja, mineralvatten alla någonstans liksom, mjuk så här.
Mm.
Men den här vattenkällan då, enligt muslimer så lät Gud källan springa fram då han såg hur Hajar förtvivlat letade efter vatten åt sin son Ismail.
Mm.
Och det känner vi igen från Bibeln.
Stark berättelse.
Ja.
Men det är förtvivlan att få liksom ta hand om sitt barn. Och så spricker en källa fram. Alltså där är det liksom på liv och död.
Det är det. Och då mötte ju, då heter hon ju Hagar i Bibeln. Och mötte Guds ängel. Och under Hajj då, om vi går tillbaka till den muslimska traditionen, så under Hajj, den islamiska vallfärden, så besöker pilgrimer källan för att dricka av vattnet då. Och numera så pumpas vattnet upp från källan till kranar och drickfontäner då, för enkelhetens skull då. Men det här vattnet, alltså från Zamzam, betraktas som välsignat och heligt, och att det kan utföra mirakel. Och muslimer dricker vattnet för skydd, för välsignelser och för att bota. Det används vid bröllop för att välsigna brudparet. Och så för mödra efter förlossning och sådär. Och det innehåller tydligen en stor mängd kalcium och magnesiumelement jämfört med andra, ja, annat vatten har jag läst mig till. Och jag tänkte i alla fall att jag skulle få smaka lite. Vill du ha?
Nej. Det är bra, men spännande.
Ja, men det smakar inte riktigt vanligt vatten. Det smakar som att det finns mineraler i. Så där som man kan känna när man går i fjällen, tänker jag, om man smakar på det vattnet. Alltså det smakar mycket på något sätt. Ja. Och man får lov att dricka även om man inte är muslim. Och man behöver inte ens vara religiös. Man kan vara icke-troende. Och, för att det har sin verkan ändå. Mohammed har tydligen sagt i en hadith att samsamvattnet är bra. Vad du än vill dricka det för. När du dricker det för att bli helad, då läks du. När du dricker för att bli trött, så blir du trött. Och när du dricker för att släcka törsten, så blir du otörstig.
Mm.
Så att det funkar förmodligen. Mm. Hur har ni smakat på vattnet vid er jock, Lisa?
Nej, vi smakade från källan, men ja. Vi har inte smakat från jocken, faktiskt.
Nej.
Ja. Men nu ska vi ju få höra en sång till källan. Med Elin Taylor står beredd här i kolten, i solglittret, vid det porlande vattnet. Men det är en sång till källan. Mm. Vad behöver vi veta för att kunna följa med in i sången?
Men jag berättade tidigare om kallkällan och hon heter Aya. Och det här är hennes sång som är tillägnad henne och hennes jojk. Och den lulesamiska översättningen har Valborg Magnsmärak gjort. Så här är kallkällans sång Aya. Aya dongaldo kutraini shadai ki duvko le kolko damle ki tu tuvchaches koi kumadun yadada aya. Open mu yukat vises vodasta. Open mu dotso tuf konno ainle. Vatset palakait maina jovsutavtu. Ton chatje kole kojeti. Elon lo nainon hainon Elon onon nainon hainon Elon lo nainon nainon Elon no Aya, du källa som renar, du har givit ditt guld i tusentals år. Tack för ditt vatten, Aya, du som släcker all törst. Lär mig att dricka visdomen du bär. Lär mig att söka dig i allt som är. Gå stigarna som leder till dig. Du guldskimrande vatten. Hello, hello. Koi kumar. afton, ja, da, da, aja.
Det blev en väldigt vacker, helig stund, tycker jag, att få lyssna på Elin Taylor så här.
Verkligen.
Vid jocken och med Lisa Henko från Naturmorgon som höll i mikrofonen. Tack till er för den här morgonen, Lisa.
Ja, och Ligito, tack.
Rikt att det var på flera språk
ja,
också.
Ja, jättefint verkligen. Och jag tänker också där, jag fick känslan här nu att det är inte bara, det finns ju en bildlig, det här var ju en bokstavlig källa som Elin sjöng till, eller om. Men det finns ju oftast en bildlig källa inom oss också, och som ofta kopplas till, alltså, hör du, andungarna? De måste vara precis vid vår mikrofon här borta. Ja. En bildlig källa inom oss pratar man ju oftast inom konstnärliga yrken och så, att man får tillgång till sin källa.
Mm. Precis, för källa är dels vatten men också källa, the source, ursprunget. Och att människor liksom språkar om det i många sammanhang. Men jag tänker också på att det är bild för anden i traditioner. Precis som bildanden är det faktiskt.
Ja.
Bland kelterna. Nej, men en bild för anden, och liksom det är också en bild för varje människas möjlighet att själv liksom få kontakt med det som är heligt igen. Liksom. Så är det i alla fall i vår tradition. Att källan som bryter fram inom varje människa, det är liksom direktkontakten med det heliga. Med
det. Och sen så kanske det finns saker som är i vägen. För alla kanske inte riktigt har tillgång. Man har den, men man har inte tillgång till den.
Det skulle jag säga, alltså, någonting jag har hört i många av de röster som jag lyssnar på idag, att det handlar om olika sätt att röja i slyt. Lite som Rumi skriver i en sufisk dikt, att liksom, det handlar inte så mycket om att söka kärleken som att liksom röja undan allt det vi har byggt upp mot kärleken.
Just det.
Och att de här praktikerna, med tvagningar, med riter, med bön, badande, liksom, allting kanske handlar om att röja i slyt så att vi kan få liksom komma till kärnan eller källan.
Ja. Och varför ska vi bygga upp allt det där, kan man ju undra. Varför kan vi inte bara få vara i källan?
För att livet också är farligt. Ja, ibland kan vara tufft mot oss.
Ja.
Vi får inte fastna i det bara. Det är det.
Nej. Ja, men vad tar vi med oss från den här dagen med då?
Alltså, jag vill ju kliva i och bada nu. Av och upp, Maria. Jag tar med mig tacksamhet, tycker jag hörde mycket av Elin också. Det är verkligen någonting jag behöver påminnas om. Och tror vi alla i den här tiden vi lever i, vördnad inför livet, inför förutsättningarna att finnas. Men också det här att liksom, det är lätt att tänka heligt, det skulle vara det mest dyra, guld och diamanter ungefär. Eller? Och så är det liksom rent vatten, alltså livsnödvändigheten.
Men också lite grann behovet av ritualer på något sätt kring vår vardag och vår tro, om vi har en sån, eller våra andliga liksom ritualer.
Verkligen.
Men med det säger vi tack och hej härifrån Helgasjön utanför Växjö på den här bryggan. Och vi, det är jag som heter Marianne Greip och Are Norrhava som är präst. Och till vår hjälp idag har vi haft teknikerna Magnus Larsson och Adam Åberg. Och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på liv@sverigesradio.se eller som livsåskådning i P1 på sociala medier.
Och det här var en återutsändning från i morse. Om en minut så sänder vi ett avsnitt ur serien Känsligt läge. Då handlar det om föräldraskam.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Får man frånsäga sig hyllande på 70-årsdagen?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden.
Det kan vara så att jag någonstans där nere, under rädslan för att bli uppvaktad, bär omkring på en rädsla för att inte bli uppvaktad.
Maila till oss på redaktionen allvarligt talat i ett ord info@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Nu lyssnar vi till Uje Brandelius.
Har du skämts för din mamma eller pappa någon gång? Dum fråga, jag vet. Det finns ingen, alltså verkligen ingen, som inte någon gång har skämts för sin mamma eller pappa. De flesta mammor och pappor är riktiga guldgruvor när det kommer till anledningar för deras barn att skämmas. Föräldrar formligen öser skämssituationer över sina barn. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om att skämmas, om skam. Om olika anledningar till att skämmas. Att skämmas över att vara tjock. Skämmas över att vara spelberoende. Skämmas över att ha valt fel kärlekspartner. I det här programmet så ska vi prata om att skämmas över sina föräldrar. Det är två saker som gör föräldraskämset unikt bland alla skäms som finns. För det första är det ofta svårt att veta vad som kommer att leda till skam. En högljudd pappaprutt på utvecklingssamtalet eller en mamma som hämtar dig innan skoldiskot är slut och passar på att dansa lite. Det är ju uppenbara och självklara skämslägen. Men ofta räcker det som förälder att bara sticka ut. Det andra som är speciellt med just skammen kring föräldrar är att den inte verkar gå att glömma. Ganska obetydliga situationer kan etsa sig fast i hjärnbarken och finnas med dig till graven. Kanske har evolutionen ordnat det så att de du skäms mest för är dina föräldrar. I människans begynnelse på savannen i Afrika var det säkert ingen bra idé att sticka ut om man bara får killgissa lite. Här kommer tre föräldraskäms som jag minns från min uppväxt. Första skämset. Det är sportlov och jag och mina syskon bovlar med min pappa. Klotet hamnar i rännan mest hela tiden och jag och mina syskon missar käglorna. Pappa vill visa var vi ska sikta med klotet. Det finns några bruna pilar i mitten av bowlingbanan. Pappa går ut på banan och promenerar fram till pilen och pekar. Då ropar bowlinghallens ägare att man inte får gå på banan. Det är något med att den är av trä och inoljad och kan förstöras. Jag skäms. Andra skämset. Vi äter på restaurang hela familjen. Pappa vill ha ett glas kallt vatten till maten. Han serveras ett glas och smakar på vattnet. Det är inte kallt nog. Han ber om att vattnet ska vara kallare. Han får in ett nytt glas. Det är fortfarande inte kallt nog. Han går ut till restaurangens kök och spolar i kranen tills vattnet är tillräckligt kallt. Jag skäms. Tredje skämset. Vår familjs bil är en liten orange terrängbil som tillverkas i Sovjet och heter Vazniva. Den ser ut som en kartong och låter som en traktor. Jag skäms. Nu ska vi träffa Hanna. Hon skämdes för sin mamma under hela sin uppväxt. Och jämfört med mina ganska beskedliga skäms så hade Hanna mycket tydligare orsaker till sin skam. Hanna växte upp med sin mamma och ett yngre syskon. Hennes mamma jobbade på restaurang och levde ett liv i full fart.
Ja, men mamma var väldigt liksom... Hon hade väldigt mycket energi och var väldigt fixig och trixig liksom. Hon var väldigt all in på allting som hon gjorde. Så hon fixade liksom 100 paket på julafton och allting var jättepyntat och fixat. Och hon kom verkligen ihåg liksom allt man tyckte om. Och typ när man fyllde år så fick jag så min favoritmat på frukosten. Så mindes väldigt bra och det upplevde jag ju som en jättestor omsorg när jag var liten. Att hon kom ihåg vad liksom alla mina kompisar hette, vad deras föräldrar hette, var de bodde någonstans. Hon var väldigt så... Ja, hon tog hand om den fysiska omsorgen med oss väldigt väl. Glömde ju aldrig en enda massäck eller ett föräldramöte eller sådär. Så hon var väldigt fin på så sätt och hade en hög energi. Gillade att göra saker och hitta på saker med oss också. Så det var fint. Mm.
Hur tror du andra såg på er och din mamma?
Hon var ju liksom alltid den här ganska unga, coola mamman. Du vet, jag har träffat någon, min förskollärare när jag gick i den här sexårsverksamheten som tyckte att min mamma var läskig och cool. För hon var ju ung och hon hade tydligen så här guldskor och guldsneakers på sig. Och så ring i näsan och hon var nog lite ball liksom. Jag har också hört från folk att de trodde vi var så här jättenära. Att vi var bästa kompisar, att vi var en sån här jättetajt familj.
Var ni det?
Nej, men vi var ju inte det.
Jag tänker på det där Hanna berättar om att alla tyckte att hennes mamma var så cool. För 2 år sedan så var jag med i Melodifestivalen. Jag var en udda fågel bland melloartisterna. 51 år gammal och sjöng en trudelutt jag hade skrivit själv. Om en köttgryta. Min yngsta dotter var då 7 år. Jag gjorde en del intervjuer inför tävlingen. Och ibland så satt min dotter bredvid. Och då passade journalisterna på att ställa frågan till henne. Vad tycker du om att pappa är med i Mello? Hennes svar var skämmigt. Journalisterna skrattade och jag skrattade. Det var ett bra skämt. Men efter att hon svarat samma sak 10 gånger så började jag inse att det faktiskt inte var ett skämt. Hon tyckte att det var skämmigt att pappa var med i Mello. Ett skämt som inte blev mindre av att jag kom näst sist. Jag hade i min enfald tänkt att en 7-åring skulle tycka att det var asballt att pappa var med i Mello. Men det är bara att inse. At the end of the day är du bara en töntig förälder. Oavsett vad du gör på dagarna. Tillbaka till Hanna. Människor utan insyn i Hannas familj tycker att Hannas mamma är den coolaste katten i stan. Och att Hanna och hennes mamma är typ bästisar. Men det är de inte. Hon och hennes mamma är inte ens nära varandra. För Hanna kan inte lita på sin mamma. Om några år kommer det hela sluta med en utredning av socialtjänsten, polisanmälan och att Hannas mamma blir dömd för grov fridskränkning. Men där är vi inte än. Nu, när Hanna är liten, kan Hanna bara försöka orientera sig, anpassa sig.
Min mamma var väldigt känslosam, eller känslostyrd. Hon fick starka känsloutbrott. Alltså framförallt ilska och sorg kom ut jätteexplosivt ur henne. Och det där kunde liksom pendla väldigt mycket. Det fanns för mig som ett barn inget tydligt mönster i varför det blev som det blev. Ibland blev hon ju arg på oss och då kunde man kanske förstå det. Men ibland upplevde jag också liksom som att hon kom hem från jobbet och hade inte ens träffat oss. Och bara liksom exploderade. Och att det var något som fanns liksom någon kraft inom henne som bara behövde komma ut. Och då var hon oftast jättearg på oss och skrek. Och hon var väldigt våldsam också mot oss. Och jag var ju liksom väldigt tyst och lugn och försiktig när jag var liten. Jag tror det var min strategi för att liksom undvika bråk. Och mamma skrek och var arg och var våldsam. Och sen så övergick, när hon hade fått det ur sig om man så säger, var hon ledsen och grät.
Du blev mamma vulkanens seismograf. Du liksom hade alltid tentaklerna ute. Du kollade alltid, du visste kanske bättre än hon hur hon mådde liksom.
Men jag upplevde ju att jag kunde höra på stegen i trapphuset att oh shit, nu är det så där eller nu är det lugnt. Man kunde höra bara på hur hon sa hej eller vad hon började göra när hon kom hem från jobbet. Man blir ju orolig, men man blir nästan synsk för man bara är så intonad på en annan människa.
En sak som jag tycker att man lär sig av att bli äldre är att känslor aldrig växer upp. Rädsla, ensamhet, svartsjuka, ilska, glädje, ledsenhet. Alla känslor är liksom där från början och följer oss genom livet. Vi blir bara lite bättre på att dölja våra känslor med åren. I alla fall de flesta av oss. Kan du ta oss med på tillbaks till något sånt där utbrott?
Men ofta minns jag det som om liksom bara exploderade. Så jag tycker att min barndom var väldigt oförutsägbar. Kunde vi sitta vid matbordet och sen bara flippa hon ur och typ slängde en ketchupflaska och så fick man ducka liksom. Och sen började hon väl skrika och hon var väldigt verbalt våldsam mot mig. Alltså sa jättemycket elaka saker.
Vad kan hon säga?
Ja, men det var saker om ens utseende. Hur man var som person. Alltså alltid till det negativa då. Jag kommer ihåg att hon ofta hotade också med. För att jag hade ju en del blåmärken. Och så efter att hon hade varit liksom fysiskt våldsam. Det kommer jag ihåg att hon kunde också säga till mig så här. Kommer du säga någonting till pappa om det här? Om han frågar. Inför att jag skulle träffa honom. Och om du gör det så måste jag berätta för honom hur hemsk du är. Liksom. Så det var väldigt mycket. Liksom, hon var väldigt tydlig med att det var mitt fel. Och att hon var tvungen att göra så här. Sen minns jag att hon ofta sa att hon inte orkar med oss. Eller inte tyckte om oss längre. Eller inte orkade att vi skulle bo där. Så det var jättemycket på jättemånga olika nivåer.
Mm. När kom du på att din mamma inte var som andra mammor?
Jag minns ju att jag började fundera lite. Vad kan det ha varit? 10, 11, 12 eller någonting kring. Men när jag var hemma hos mina kompisar ibland så märkte jag ju att de var inte rädda för sina föräldrar. Jag märkte ju att de kunde vara så kaxiga eller sura mot sina föräldrar. Och att jag då, när de sa någonting, att jag så fick liksom panik. Och var bara, kommer hända nu? Och sen så brydde sig typ inte deras föräldrar. Eller det blev liksom ingen katastrof av det. Och då minns jag att det var så här, oj, vad konstigt. Vad handlar det här om liksom? För så var det inte hemma hos oss. Mm. Så det var nog där någonstans, när det började gro lite grann. Sen när jag blev lite äldre, när jag blev tonåring, så minns jag det också. Det var några incidenter av att mamma, när hon blev arg ibland, så sa hon att vi kunde inte bo där längre. Att hon var så trött på oss. Och då brukade hon ringa till socialtjänsten och sa att de skulle komma och hämta oss. Och det här gjorde hon ganska ofta. Hon gick in i sitt rum och ringde och satt och pratade jättehögt. Sen någon gång när jag var äldre så vet jag att jag gick in i mitt rum och lyfte på luren. För jag ville ju verkligen höra vad hon sa till dem och vad de sa till henne. För de kom ju aldrig. Och då var det liksom en tom signal. Hon pratade och hon hade ingen motpart. Det var liksom bara ett låtsasamtal. Och då minns jag att jag, då var jag nog ändå så pass gammal att jag bara, men vad håller hon på? Alltså, det här är ju jättekonstigt liksom.
Och ni väntade på socialen?
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Och sen så kom de ju aldrig.
Den här säsongen av Känsligt läge handlar ju om skam. När kom skammen in i ditt liv? När började du skämmas?
Alltså, alltid skulle jag vilja säga. Just eftersom hon var väldigt noga med att alltid påpeka att det handlade om oss. Hon var tvungen att göra de här sakerna. Eller det var för att vi var så jobbiga. Så blev det ju bara en sanning. Och det var ju verkligen något att skämmas över. Och jag minns att hon också jämförde mig då. Jättemycket med mina kompisar eller med hennes kompisars barn. Att de var mycket bättre eller vad det nu kunde vara. Så den känslan har nog alltid funnits, även innan jag hade ord för den, tror jag.
Många mänskliga känslor har ljud. De låter på olika sätt. Sorgen har sin gråt, ilskan sitt skrik, glädjen har sitt skratt. Rädslan, njutningen, uppgivenheten. Alla har de sina små signaturläten. Utom skammen. Skammen är tyst. Kanske den tystaste känslan av alla. Tystnaden blev Hannas barndoms signatur.
Det var ju inte typ, alltså, nästan ingen av mina kompisar fick ju veta det här. Jag berättade inte för dem. För jag tyckte det var pinsamt, stort och läskigt för barn också. Jag tror min instinkt, den roll jag hade i vår familj var bara så freeze mode. Var tyst, var snäll, var duktig i skolan, dra ingen uppmärksamhet till dig för att skydda. Det var det jag gjorde. Ingenting. Jag ville inte göra någon väsen av mig.
Kommer du ihåg någonting hon sa som du tog med i livet. Fast du inte vill.
Jag tror det blir mer av en sammanslagen känsla av att... Jag vet att jag kämpar väldigt mycket med... Hon var väldigt tydlig med att hon inte älskade mig. I olika grad. Ibland var det inte alls och ibland var det väldigt lite. Och det kommer jag ihåg att jag tog det med mig. Som så här, okej, men ens föräldrar ska ju älska en. Eller det är liksom automatiserat på något sätt. Vad säger det om mig som person då? Om inte ens mina föräldrar gör det. Så det har nog präglat mig jättemycket. Mm, tänker jag. Ja.
Ni levde ett liv i lägenheten och sen så visade ni upp ett annat liv. Den där bubblan, upplevde du att den sprack någon gång? Och vad hände då i så fall?
Jo, men det gjorde det. När jag var 13 eller 14 tror jag, så fick jag min första pojkvän. Och då började han vara hemma hos oss väldigt mycket. Under liksom kanske längre tid än vad någon annan hade varit hemma hos oss. Och mamma var ju jättenoga med att när folk var hos oss så var hon liksom glad och trevlig. Och sen kunde det bli katastrof så fort dörren stängdes. Men medans folk var hos oss så var det toppen liksom. Men jag tror att han var hos oss så mycket att det började lyckras upp lite mer för henne. Att hon inte kunde hålla sig. Eller jag vet inte varför hon tog beslutet att visa lite mer vem hon var för honom. Och då var det ju som att en annan person fick insyn i hur det var för mig. Och han blev ju jättechockad och arg och ledsen och upprörd. Det var verkligen en vändpunkt för mig. För han tvingade mig att gå till skolkuratorn. Han hotade mig att om inte jag gick till skolkuratorn så kommer jag att ringa till BRIS. Jag blev jätterädd. Han var så övertygad om att man får inte göra så här. Så jag kunde haka på det lite grann. Så då gick jag till skolkuratorn och pratade med henne och hon sa att jag skulle sova hemma hos honom. Och så gjorde jag det och då exploderade allt. För att som jag beskrev det så var jag alltid tyst och snäll och lugn och trotsade aldrig mamma. Vågade liksom inte säga någonting. Och nu var det som världens största trots. Att hon blev helt galen skulle jag säga. Och då eskalerade under kvällen och hon var jättearg och ringde mig och honom och hans föräldrar och involverade alla olika typer av människor. Och sen slängde hon ut mig den kvällen och då flyttade jag därifrån. Och sen dess har jag aldrig bott där. Så det var verkligen när bubblan sprack, eller vad man ska säga.
Hur slängde hon ut dig? Alltså hon sa du får inte bo här längre.
Ja, hon ringde min pappa som jag då inte hade träffat på ganska länge. Och sen så kom han och hämtade mig på kvällen där hos min pojkvän tror jag. Och så hade hon ställt ut alla mina saker. Flyttkartonger med saker på gården där vi bodde. Och sen så hämtade vi dem och sen så bodde jag aldrig mer där.
Det är ju speciellt att bli utkastad när man är 14. Mm. Mm. Vad hände då liksom?
Ja, men då flyttade jag till min pappa. Ett tag, bodde där. Men vi kände inte riktigt varann. Jag hade ju ibland varit hos honom lite då och då. Och ibland långa uppehåll. Och nu hade vi nog precis... Liksom, jag minns att jag tyckte att det var lite liksom så här pinsamt, jobbigt, stelt. Och konstigt att han kom och hämtade mig. För jag kände inte honom. Så jag bodde hos honom ett tag. Men sen därefter så blev det en flerårig process med orosanmälningar till socialtjänsten. För att till slut så fick min pappa reda på hur vi hade haft det och så pratade han med min farmor som anmälde och då var det liksom väldigt, väldigt lång tid med utredningar på socialtjänsten och till slut gjorde de en polisanmälan och så blev det rättegångar och det här tog många, många år och sen så flyttade jag själv också till en lägenhet när jag var, jag tror jag var 15 kanske, eller... Ja, 15 eller 16 eller något sånt. Och sen så bodde jag där själv liksom.
Hanna börjar sin långa vandring mot att bli en självständig, hel och skamfri person. En vandring som är lång och smärtsam. Och som leder till att hon till slut sitter öga mot öga med sin mamma i en rättssal.
Men hur kändes det att sitta i rätten och prata och vittna mot din mamma?
Men det var fruktansvärt. Alltså, det var något av det värsta jag någonsin har gjort. Jag var ju också så liten. Jag var ju tonåring. Jag vet att jag kände skam inför att det var lite släktingar som ville vara med. Jag tyckte det var så jobbigt i allt det här. Hur det än var hemma så älskar jag min mamma jättemycket. Hon var ju också min enda trygga person. Det var ju hon jag hade vuxit upp med. Det var liksom familjer så att säga. Så jag ville ju inte sätta henne i fängelse så. Jag ville ju ha kontakt med henne för jag älskar ju henne. Och saknar henne jättemycket. Så av den anledningen tyckte jag det var fruktansvärt. Sen är det väl på något sätt rätt såklart. Det har jag inte reflekterat så mycket om, men det kanske fanns någon typ av upprättelse i det här för mig också. Så kanske var det viktigt så här i efterhand. Det är ju en oerhört jobbig process. Det tog så lång tid. Utredningen på socialtjänsten tar ju lång tid. Sen fick vi någon insats, vi fick familjebehandlingar. Det tar lång tid. Sen så rättegångar. Det blir långt exponerat trauma. Det är skitjobbigt.
Skitjobbigt, säger Hanna. Att bli av med skam kan vara lika jobbigt som att bära den. Hur gör man? Hur beordrar man hjärnan att tänka på ett annat vis? Att tänka att det är inte mitt fel. Jag är inte ensam om att ha varit med om det här och jag är värd att vara glad och fri. Att tänka tvärtom jämfört med hur man tänkt hela sitt liv. Det låter skitjobbigt. Men även om skammen är en stor, tung, tyst känsla som kväver allt i dess väg, så är det också en känsla som ibland faktiskt kanske går att resonera med. Den är mottaglig för argument. Du behöver inte skämmas över att dina föräldrar gjort fel. Och du behöver heller inte skämmas för att du älskar dina föräldrar, trots allt.
Jag hade en jättestark önskan och längtan om att flytta tillbaka till henne. För det just var min trygghet. Hur hemskt den var när jag var där. Så jag försökte nog ganska mycket när jag var ung. Men sen ju äldre jag blivit, ju mer perspektiv har jag fått och erfarenhet. Så för varje gång jag träffat henne så har jag känt så här. Oj, det här går ju verkligen inte. Så det har också varit en process i att sörja det som jag trodde jag hade och så där. Så vi har inte någon relation alls. Och har väl egentligen inte haft det på riktigt sen jag flyttade därifrån, kan man säga.
Du och skammen, är ni kompisar idag?
Ja, men skammen är ju verkligen... Fy fan, vilka känslor det är. Alltså. Den är ju så fruktansvärd. Men jag känner inte alls så där som när jag var yngre, att jag liksom skäms över hela mig. Men jag tror att jobba med sina känslor också är jättemycket en färskvara. För jag tror när jag var yngre så etablerade jag ju någon tro eller något system i mig som är min default. Så att det är så lätt att gå tillbaka till. Så jag tror verkligen att det är en färskvara, att jag måste jobba med det här hela tiden och påminna mig om det här för att inte hamna tillbaka i det där.
Om det sitter någon i ung ålder just nu och lyssnar på det här, som har jobbat hemma av olika skäl och känner skam, vill inte prata, vill plisa och liksom stryka med hårs för att det inte ska hända saker.
Mm.
Vad har du att säga till den personen?
Men nej, men jag vet ju hur det känns såklart. Och såklart är det inte ens egna skam. Alltså skam ska ju egentligen handla om vad jag har gjort, om jag har gjort något tokigt. Men när man är ett barn så är det ju de vuxna och föräldrar som har ansvaret över den. Och då är det de som ska ta det ansvaret, inte man själv. Och också så här, det finns jättemånga andra som har på det här sättet. Vi är ju drygt en 500 000 personer i Sverige som har vuxit upp på det här sättet. Så vi är skitmånga. Så det är ingenting att skämmas över. Det här är jättevanligt.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Hanna heter egentligen någonting annat. Och hennes riktiga röst är utbytt. Emmy Bergqvist och Anna Iversen var producenter och Joakim Lövgren fixade ljudet. Programmet gjordes av Munk Studios och jag heter Ogi Brandelius. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Går du in i Sveriges Radio Play så hittar du en mängd andra avsnitt av Känsligt läge.
Vad är det? Vart är jag på väg? Liksom?
Så mycket maktmissbruk.
Här någonstans började det kännas obehagligt för mig.
They went to France on their own will.
In love, it's also difficult and sometimes you know you get very upset.
Kvinnorna skulle blunda och skickas in mellan männen som tog på kvinnorna.
It's a witch hunt.
Kaliber, i appen Sveriges Radio Play.
Ja, där finns hela granskningen av yogasekten. Och i Sveriges Radio Play finns också vår senaste dokumentär.
God morgon.
God morgon.
Hur mår du?
Det är mars. Det är perfekt.
Hallå. Är du på plats?
Ja, det är jag.
Man får skaka en lite så här ibland, annars så blir det översvämning på kaffet.
En dag i Sverige. En berättelse om 8 människor på 8 platser runt om i landet. Av redaktionen för P1 Dokumentär. Vi undrar, hur är det att leva i Sverige i slutet av mars 2025?
Det finns en tid för allt. Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Vad gör vi och vad tänker vi på?
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Och alltså, jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och hur möter vi världen så som den ser ut nu?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Vi närmar oss midnatt. Vi får nyheter och därefter torsdagens talkshow i repris. Med ingen mindre än skådespelaren Tommy Berggren som gäst. Aktuell i Cannes förra veckan, även om man inte var där i egen hög person. Lyssna om några minuter.
Här är Ekot vid midnatt. Det svenska godstågsnätet har till stora delar monterats ner sedan 1950-talet, det skriver Dagens Nyheter. Istället är det lastbilar som stått för nästan all ökning av godstransporter sedan 1985. Och politiska beslut de senaste 2 åren har gjort lastbilstransporter ännu mer ekonomiskt fördelaktiga, bland annat genom sänkt dieselskatt. Professor Bo-Lennart Nelldal säger till DN att det är svårt att få lönsamhet i mindre tågtransporter med färre än 5 vagnar. Norr om Götene i Västergötland skadades 4 tonårspojkar ikväll när en A-traktor voltade av vägen i hög hastighet. En av pojkarna har allvarliga skador. Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada och olovlig körning. Så gäller det tullarna som president Trump infört på varor som importeras till USA. I onsdags beslutade en federal domstol att stoppa tullarna och menar att Trump inte hade rätt att införa dem. Men ikväll så beslutade en appellationsdomstol att tullarna tillfälligt får fortsätta att gälla medan rättsprocessen kring det här pågår. I Storbritannien åtalades under dagen den 53-årige man som körde bil rätt in i en folkmassa i Liverpool i måndags och skadade ett 80-tal personer. Mannen som greps på platsen åtalas bland annat för uppsåtligt vållande till grov kroppsskada. I Frankrike så kommer man att förbjuda all rökning på platser där det kan finnas barn, som till exempel på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Det säger landets hälso- och familjeminister i en intervju. Det nya rökförbudet börjar gälla 1 juli. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Vi vänder blad i kalendern. Jag, Kristina Höglund, ber att få hälsa välkommen till fortsatt lyssning denna sista fredag i maj. Och vi gör som vi så ofta brukar. Vi backar tillbaks direkt till eftermiddagen.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och Moa Jonas Bonnier. Idag är talkshow lite annorlunda. Eftersom det är en röd dag jobbar vi inte, men program bjuder vi på ändå. På måndag är vi tillbaka som vanligt igen, live från Radiohuset och Studio 7.
Filmfestivalen i Cannes drar igång idag. Den här festivalen har ju blivit sinnebilden för glamour i filmvärlden. Skådisar, regissörer och filmkritiker som minglar bland palmerna på franska rivieran. Har du varit där någon gång?
I Cannes, ja. Mm. Jag har varit i Cannes och jag har faktiskt till och med varit i Cannes under själva festivalen en gång.
Och var det så glammigt som man tror?
Ja, alltså inte för mig. Det glammiga sker ju på det stora festivalpalatset och nere på Croisetten. Medan jag gick på biografer som låg några gator upp i stan. Och det är inte lika glammigt direkt.
Men på plats var det. En svensk film som har tagit sig genom nålsögat är dokumentären I huvudet på Bo. Om den legendariske regissören Bo Widerberg. Och en skådespelare som skulle ha rest ner till Cannes för att närvara vid galapremiär. På torsdag är ingen mindre än Tommy Berggren som hade en lång och nära relation till Bo Widerberg. Välkommen till talkshow, Tommy Berggren.
Tack, tack ska du ha.
Kan vi inte då försöka styra in på något fint minne som du har av Bo Widerberg? Till exempel så var ju ni tillsammans i Cannes på filmfestivalen ett antal gånger tillsammans och måste föreställa jag mig haft väldigt kul.
Ja, nej, men jag gjorde en film som heter Pärlemor som Bosse såg. Och då sa han vid ett tillfälle, vilket jag hörde just i radio, att jag vill jobba med Berggren för han ligger så bra och sover i Pärlemor. Och jag tyckte det var ett jävla konstigt yttrande att han hade upptäckt mig för att jag liggande sovande. Och tyckte att det var så märkligt. Så det ser bra ut, Berggren ligger bra, honom vill jag jobba med. Och sen åkte jag, skulle jag göra en film med Ingmar Bergman som heter Tystnaden, så jag åkte till London. Och sen när jag hade varit i London ett tag så upptäckte jag att jag hade fått maginfluensa eller vad det var. Och sen ställde vi in Tystnaden och sen åkte jag hem från London. Men då åkte jag via Malmö. Jag tänkte att jag ska åka till Malmö och se vad den där gubben var. Varför är det han som tyckte att jag låg så bra? Och jag hade sett en bild också i DN av honom. Han var ju okänd, Bosse, så att jag tog färjan över från Köpenhamn till Malmö och så ställde jag mig en telefonkiosk där och hittade hans nummer faktiskt och ringde upp. Och då sa jag att hej, jag heter Tommy Berggren och du tycker att jag ligger så bra i Pärlemo. Var är du någonstans? Så jag är på, tittar jag runt, jag är på Drottningtorget, där bor jag! Och så kom han ner. Han bodde precis vid telefonkiosken. Och så sa han, där är Berggren. Ja, då gör vi film.
Och sen har ju ni då gjort Barnvagnen, den alldeles fantastiska kvarteret Korpen bland annat. Som regissör, ja. Vad har han betytt för dig? Vad betydde han för dig där i början av din karriär?
Vi möttes ju och jag tror att jag gav honom någonting och att han gav mig någonting. Det är svårt att förklara vad den magin är. Men det hände något speciellt. Han blev väldigt betydelsefull för mig och jag för honom så att säga. Och han var inne på det där med Cannes för han sa att om jag skulle vara med i Barnvagnen så åker vi till Cannes. Och jag visste inte vad Cannes var på det sättet. Jag visste inte att filmfestivalen, för han var ju kritiker, Bosse, och journalist innan, författare innan. Så vi åkte till Cannes till slut med Barnvagnen och på den vägen blev det. Vi var ju med 5 gånger tror jag och vann 3 priser. Så. Första gången vi åkte med Barnvagnen så var ju inte den med i den stora tävlingen utan den var med i en mindre tävling. Och då var det Gustav Schöjts, hette han, som var chef för Europafilm och Pitt, tror jag, mannen som var producent hette. Och de bodde på ett hotell, de där gubbarna. Och Bosse och jag var ju unga, hade linnebyxorna på oss och linneskjortorna. Och vi var ju nere på deras bekostnad. Så att på morgonen så fick vi gå till det där hotellet där gubbarna var och hämta pengar för att kunna leva i Cannes. Och då sa Bosse, de tror att vi är bögar. För att när vi passerade receptionen där i våra linnebyxor och gick upp till de där gubbarna och kom ut sen med en... Så när vi gick upp så viftade vi lite extra på höfterna. Och när vi gick ut så vinkade vi med en sedel, pengasedel. Så att vi debuterade på något sätt i festivalen som... två, ja, bögar.
Mm. Ni har väl haft väldigt mycket kul, du och Bo Widerberg, tillsammans. Alltså förutom kan också i ert samarbete och i det privata. Finns det någon sån anekdot som du kan bjuda på?
Jag berättar ju en del historier. Det är ju anekdoten i det här fallet när vi skulle göra Elvira Madigan, så gick han och tjatade om den. Så jag har en film om en lindanserska. En lindanserska. Och jag gick och pratade till slut och sa, vad fan är det för handlar filmen om? Ja, det är, hon är lindanserska. Och hon är ihop tillsammans med en greve som överger överklassen och militären och går över till kvinnorna. Han blir kär i lindanserskan. Och till slut så sa jag till honom att jag inte är med i den här filmen. Ja, då tar jag Karanka. Och det var Sven-Bertil Taube. Och då skulle han ta Sven-Bertil Taube, för att han var ju, Sven-Bertil var en av mina bästa vänner. Han var ju baron. Så han snygg också. Så att jag tänkte, vad fan får han ta Sven-Bertil då? Och så gick vi på Kungsgatan och sa, ja, nu ska jag ta Karanka. Och så ska jag lindanserskan. Så gick vi upp till Gustav Schöjts, som var chef i Europafilmen, som hade producerat Kvarteret Korpen, som är vår bästa film. Och så sa Gustav, när Bosse gick ut och pissade eller vad han gjorde för något, att har du fått något manus? Sa han. Nej, det har jag inte fått. Så har inte du fått det, Gustav? Sa han, för att han skulle producera filmen. Nej, jag har inte fått någonting heller. Men det är ju inte klokt att jag ska spela huvudrollen i filmen, vill han. Och att du ska producera det. Och jag har inte fått något manus. Så kom han in i rummet och sa, vad är det med? Det ser ut som två jävla citroner. Vad sitter ni här och surar för? Och då sa Gustav, ja, jag talar med Berggren här. Och jag tycker på något sätt att ja, vi har kommit överens om att en sak. Och det är det att vi vill helt enkelt se ett manus, Bosse. Därför att jag kan inte producera. Vill ni se en manus? Ja, det är klart att vi ser. Jag ska ju producera filmen. Ja, då ska ni fan med på se manus. Så gick han in i ett rum där en sekreterare satt, och satt han ett papper i skrivmaskin. Och så smattrade han där in och